Familjens besök på nöjesfältet blev ett fiasko. Åkband för över 1 000 kronor och så fick de nästan bara stå i kö.
Att det är en del folk i parken, det gör ju ingenting, men det var ju så extremt mycket folk.
Nu vill familjen ha pengarna tillbaka från Liseberg. Titta, lukta, smaka innan du slänger maten. Hör eldsjälen som jobbar mot matsvinnet och som vill dödförklara bäst före datumet. Och pasta, nötter och tvål i lösvikt. Snart kan Sverige få sin andra förpackningsfria butik.
Det är ju ett problem med engångsförpackningar att vi får köpa den storleken som finns i butiken. Vi har mycket singelhushåll och vem är det som har bestämt att 1 liter mjölk är det bästa liksom?
Lösviktsshoppingen sprider sig i Europa, men är det alltid bra att slopa förpackningen? Och kan man få ersättning från försäkringsbolaget om man får en ADHD-diagnos? Det är en av lyssnarfrågorna som får svar av plånboken i P1s expert. Varmt välkomna, jag heter Pia Fridén. Ja, ett besök i en nöjespark är för många stora och små en av sommarens höjdpunkter. Berg- och dalbanor, karuseller, flygande mattor, chokladhjul, glass och sockervadd. Men smakar det så kostar det. Och en dag på ett nöjesfält för en familj med flera barn kan i princip kosta hur mycket som helst. Katarina Båt betalade drygt 1 000 kronor för åkpass och entré till sig och sina barn när de skulle på Liseberg i Göteborg tidigare i sommar. Men trots noggrann planering så blev besöket inte alls som de tänkt sig.
Ja, det var ganska länge sedan vi var på Liseberg, så vi hade ganska stora förväntningar på att kunna åka mycket, speciellt som båda barnen är så stora nu så de kan åka där attraktioner. Här hade jag. Den enda film jag har, det är filmning när barnen åker den här.
Men du åkte ingenting?
Nej, jag åkte ingenting. Jag köpte inga åkband och det var väl tur det. Grejen var ju också att nu kunde ju jag, så här, om de stod i kö, så kunde jag tänka, nu går jag och ställer mig matkön. Hade jag också stått i, då hade vi åkt ännu mindre.
Katarina Båt hade planerat Lisebergs besöket noggrant. Genom att titta i nöjesparkens egen besökskalender hade hon valt en grönmarkerad dag. Dagar som uppges vara bra för den som vill undvika trängsel och långa köer. Hon och de två barnen åkte måndagen den 5 juni.
Ja, en bra dag, trots att min dotter då egentligen gick i skolan.
Men du hade varit inne på Lisebergs hemsida och tittat på den här kalendern. Eller hur hade du agerat för att det skulle bli så bra som möjligt?
Nej, men jag var inne och kollade på kalendern. Och jag var ju faktiskt lite så här förvånad över att den här 5 juni, då, måndag 5 juni som då blev en klämdag mellan helgen och nationaldagen 6 juni, var just grönmarkerad som en bra dag. Eftersom det är en klämdag, men jag tänkte, ja men de vet väl vad de gör, de har erfarenhet av liksom att bedöma prognoser och så. Så då bestämde vi att åka den dagen.
Familjen tog tåget från Örebro där de bor till Göteborg. Eftersom de köpt sina biljetter i förväg via internet gick Katarina och barnen direkt för att hämta ut sina åkpass. Men redan vid entrén reflekterade Katarina över mängden besökare som stod i kö för att komma in på parken.
Men redan då ser jag ju att det verkligen myllrar in folk i parken. Och det första vi går till är Helix, tror jag. Och då var det väl kanske 20 minuters väntetid på den. Men då går barnen in där och ställer sig den kön. Men då slår det om liksom direkt till 50 minuter. Och sen är det otroligt mycket folk i parken.
Köerna växte under dagen. Och Katarina försökte göra allt för att barnen skulle få en så bra och rolig dag som möjligt med många åk. Hon blev rekommenderad att använda Lisebergs egna app för att planera besöket med hänsyn till kötiderna som skulle uppdateras i appen.
Inte ens under dagen så uppdaterade man prognoserna. Och jag påtalade det vid ett biljettförsäljningsställe. Då sa hon att det kommer lite mer folk än vad vi trodde. Och du får kolla på appen, men det hjälper inte att kolla på appen om den inte stämmer och när det är kö överallt.
Inte heller kötiderna som stod på skyltarna på plats stämde.
Vid ett senare tillfälle så var det just Helix senare på kvällen då, så tänkte barnen att ja, de ville åka den igen då, för den var så cool och sådär. Och då stod det 40 minuters väntetid på den. Och då tänkte de, ja men det är väl ändå okej liksom, för de hade stått en timme i andra köer. Så gick de in där och då tog jag faktiskt tid. Och då var klockan vid 7 på kvällen. Och de kom ut 1 timme och 10 minuter senare. Så alltså inte de här displayerna som visar kötiderna stämde ju heller.
Katarina och barnen var på Liseberg sammanlagt 9 timmar den 5 juni. Under den tiden hann barnen åka 10 attraktioner, alltså lite drygt 1 åk i timmen. På 3 av attraktionerna kunde barnen gå före i kön eftersom de köpt ett så kallat fastpass. Besöket kostade Katarina Båt och barnen 1 000 kronor i inträde och åkband. Utöver det köpte familjen mat och glass på plats och tågbiljetter, tur och retur till Göteborg. Väl hemma igen mejlade Katarina Nöjesparken för att reklamera besöket.
Jag skrev ett mejl till deras kundtjänst och sa att vi var besvikna och att liksom, det blev inte som vi tyckte då. Och de svarade ju väldigt vänligt och bra att liksom, ja, nej, men vi beklagar verkligen det. Men nu var jag liksom lite, blev jag liksom lite lurad av den här kalendern tycker jag. Jag tycker informationen på hemsidan är otydlig. Och då skrev jag igen och att jag tänkte ge dem en chans att liksom kanske kompensera då på något sätt.
Och efter några mejl fram och tillbaka fick hon en kompensation i form av fritt inträde och fria åkband till parken. Men Katarina Båt tycker att ersättningen är futtig.
Vi kommer inte få pengarna tillbaka. Och det kan man ju också liksom på ett sätt frågasätta. Då måste vi åka ner till Göteborg igen och vi kanske måste återigen då titta på den här klimatiskalendern och återigen chansa liksom.
Reporter här var Anna Berg och nu har vi med oss Julia Vasilis som är informationschef på Liseberg. Du sitter i en studio i Göteborg. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Vad säger du om familjen Båts upplevelse på Liseberg?
Det är tråkigt att höra att de inte känner att de har fått valuta för sina pengar. Och det låter ju som att de har haft lite otur på många sätt under sitt besök. Både det här med att den var markerad som en grön dag och att man trodde att det skulle vara lite mindre folk än vad det var.
Ja, det var just det de gick på, att det var en grön dag som brukar vara en bra dag för dig som vill åka mycket, som det står på hemsidan. Nu blev det ungefär 1 åk i timmen under 9 timmar. Det kunde blivit ännu färre om de inte haft det här åkpasset som gav dem förtur i kön till ett par attraktioner. Är det att åka mycket 1 åk i timmen?
Alltså, nej, det kanske det, man kan säga att särskilt mycket är ju inte det om man lägger 9 timmar i parken. De här prognoserna kan man ju beskriva hur det går till lite grann. Att det handlar ju om att historiskt sett så har det varit en bra dag att åka. Men det är ju andra faktorer som spelar in i ett sånt här fall. Allt ifrån studiedagar i Göteborg till exempel på skolorna till att det kan ha varit dåligt väder och sen så smäller det till och blir jättebra Lisebergsväder. Så att de där prognoserna, det är en prognos som man kan ha som ett verktyg, men det är ju ingen garanti för att det blir en dag med extremt mycket åk.
Men hur ska man förstå den här kalendern som konsument då? Om det inte är en garanti?
Alltså man får ta den som ett av många verktyg och också försöka och tänka själv. Känns det som en dag då man skulle åka? Titta på vädret kanske. Men det är svårt. Det är ett av många verktyg som man kan använda.
Men ska man ha en sån kalender om man inte kan lita på den?
Ja, alltså i de flesta fall så funkar den ju väldigt, väldigt bra. Alltså vi ser ju till exempel att lördagar är en väldigt välbesökt dag. Den är väldigt sällan en grön dag, medan veckodagar brukar vara mycket bättre. Så att den är ju en första vägledning, det tycker jag.
Men hur många åk ungefär ska man räkna med att hinna med på en grön dag respektive en vanlig dag?
Alltså vi har inga sådana generella siffror på vad man kan förvänta sig. För det är så mycket annat som också spelar in hur man liksom lägger upp sitt Lisebergsbesök. Hur länge man har tänkt att stanna, hur mycket man vill lägga på att spela eller snurra på lyckohjul eller äta på restaurangerna.
Men det står ju ändå i kalendern att det är en bra dag för dig som vill åka mycket. Hur mycket ska man då räkna med att kunna åka på en bra dag? Ja.
Ja, som sagt, jag kan inte svara på och säga någon siffra att det här handlar om att man ska kunna åka x antal attraktioner under den dagen. Det vi försöker signalera är väl att det handlar om att man kan åka mer än vad man kan åka om man väljer en annan färg på dag.
Det är ju det är inte bara Liseberg, det är ju många nöjesfält där det blir kö vid åkattraktionerna. Alltså, var går gränsen för hur många ni släpper in hos er? Hur länge tycker ni att det är rimligt att man ska köa?
Alltså, vi har ju ingen gräns för hur mycket gäster vi släpper in i parken, utan vi har tagit det beslutet att vi stänger inte grindarna annat än i extrema fall där det handlar om att det kanske kommer väldigt, väldigt mycket gäster på en gång. Och det har också att göra med vilken typ av park Liseberg är, att vi är till för alla och vi har väldigt många olika gästkategorier. Vissa kommer dit för att åka mycket, andra kommer dit för att flanera, en tredje kommer dit för att titta på någon scenunderhållning som vi har. Och alltså rent säkerhetsmässigt så är parken stor och rymmer väldigt, väldigt mycket folk. Men det som händer och som kanske händer här i Katarinas fall då, det är ju att det kommer väldigt mycket av en viss kategori gäster som vill göra samma sak på samma tider, stå i samma köer. Och då kan det bli lite snedfördelning.
Mm. Katarina och hennes barn, de bor i Örebro, så de åkte ju tåg till och från Göteborg. De bodde över en natt, de la ut pengar på matdryck, inträde och åkpass. Ni har erbjudit gratis inträde och åkpass som kompensation för den här dagen. Det tycker Katarina är futtigt med tanke på allt hon spenderat totalt.
Ja, men det kan jag förstå att hon känner att det känns lite när hon har liksom hela bilden av vad det är hon och hennes familj har lagt ner på det här besöket. Jag kan inte uttala mig om det här enskilda fallet och hur dialogen varit mellan oss och
men
Katarina.
Men varför kan Katarina inte få pengarna tillbaka istället?
Alltså, rent generellt så har Liseberg en väldigt generös kompensationspolicy när man inte är nöjd med sitt besök. Men vanligt är ju att man får, är du inte nöjd med ditt Lisebergs besök så får du ett nytt Lisebergs besök. Och det är ju det som hon då berättar om i entréer och nya åkpass. Men är det så att hon inte är nöjd med det så är hon välkommen att kontakta oss igen, så kan vi ju titta på det.
Mm. Stanna kvar där, Julia Vasilis som är informationschef på Liseberg. Jag har med mig Maria Wisell här i studion i Stockholm, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter. Välkommen.
Tack.
Vad säger du om den här kalendern som information till besökare på Liseberg som vill åka mycket?
Mm. Den blir ju lite missvisande. Nu står det i den här kalendern att det är ingen garanti, det är bara en prognos. Men de flesta konsumenterna, de tar det ju förmodligen på det sättet att man väljer en grön dag, för då har jag störst chans att få åka mycket. Det som jag tycker är ett ändå större problem egentligen, det är att vid åkbanden, alltså vid informationen där man köper åkbanden, om man tittar på sidan på internet, vilket är den enda jag har gjort, så står det så många åk som du vill. Åk så många åk du vill.
Mm.
Och det blir ju direkt missvisande. För de flesta vill ju inte åka så få åk som du har möjlighet att åka med tanke på de köer som det är, oavsett vad det är för en dag. Så just den texten, åk så många åk du vill med det här bandet, det har du inte möjlighet att göra. Jag har sett på andra nöjespark och de har ju istället informationen fria åk. Och det är ju mer, stämmer överens med verkligheten.
Mm. Men vad tycker du att man kan förvänta sig som konsument när det gäller kötider till åkattraktioner på nöjesfält? Får man räkna med långa väntetider?
Om det är en attraktiv nöjespark och det är attraktiva attraktioner och man är där på en dag då väldigt många människor är lediga och det är fint väder, så får man väl räkna med att man får stå en del i kö. Men jag tycker när man marknadsför sig som att åk så mycket du vill, då ska inte behöva stå timmar i kö. Och det minsta man kan räkna med, det är väl att man har en ordentlig information vid entrén eller att man i kassan talar om det här, idag är det jättelånga köer. Man kanske ska köpa engångsbiljetter istället för ett åkband.
I Katarinas fall hade hon ju köpt det här i förväg på nätet då. Men generellt, nu kommer Katarina, hon har erbjudits ett nytt gratisbesök, åkband på Liseberg. Men kan man reklamera ett nöjesparksbesök på grund av långa köer?
Det kan man ju göra om man har blivit förespeglad att det ska vara mycket smidigare, att du ska kunna åka mycket mer än vad du har gjort. Då kan du ju reklamera att du har inte fått det som marknadsföringen har
har utlovat att du ska få. Men i de flesta fall så handlar det ju om att man måste också ta hänsyn till vad är skäligt att förvänta sig. De allra flesta vet förmodligen om att attraktiva nöjesparker har väntetider och en viss kompensation, men kanske inte all.
Lite kort, var det en rimlig ersättning som Katarina blivit erbjuden från Liseberg?
Om inte den här trippen till Göteborg var till någon glädje eller nytta för dem alls, då var det ju för liten. Då ska de ha ersättning även för tågresan och i pengar. Men om de hade någon som helst glädje och nytta av besöket, då kanske det var en rimlig kompensation.
Mm. Säger Maria Wisell, Sveriges konsumenter, Julia Vasilis, informationschef på Liseberg. Det är missvisande här att det står hur många åk du vill på det här åkpasset på hemsidan. Vad säger du om det? Ja, det borde stå kan fria åk kanske istället.
Jo, men det finns många sätt att uttrycka det på, absolut. Och jag förstår vad Maria menar.
Kommer ni ändra det?
Det kan jag inte lova, men jag ska absolut ta med mig hennes tankar kring det här. Det ska jag göra.
Och Katarina är välkommen.
Det som hon, ja, alltså det hon säger med information i entrén och sånt där, det är ju vi väldigt, väldigt noggranna med när det kommer gäster att säga till dem att idag kanske det inte lönar sig att köpa ett åkpass. Men det hjälper ju inte Katarinas fall eftersom hon då hade förbokat besöket i förväg.
Nej, men Katarina, båt om du lyssnar så är du alltså välkommen, om jag förstod det rätt, Julia Vasilis, att återkomma till er med större anspråk då på ersättning om hon inte är nöjd.
Man är alltid välkommen att kontakta oss igen om man inte är nöjd med sitt besök, absolut.
Säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg. Om en stund handlar det om bäst före datum, först några konsumentnyheter.
Risbaserad gröt och välling för barn kan innehålla höga halter av arsenik och kadmium. Det visar ett laboratorietest som Testfakta har låtit göra. Tungmetaller kan vara skadligt för kroppen. Kadmium till exempel kan leda till benskörhet, njurskador och minskad reproduktionsförmåga. Men trots det så är Salomon Sand, toxikolog på Livsmedelsverket, inte speciellt bekymrad.
Nej, jag tycker inte man behöver vara orolig. Det finns ingen anledning till att avråda från att de här produkterna. Det vi säger generellt är ju att man, ja, så långt det är praktiskt möjligt, försöker variera kanske produkter och även fabrikat så att man inte har otur och kanske får något som ligger lite högre i halt. Men det är också så att de här produkterna är också viktiga näringsmässigt för barnen.
Så man får ta lite kadmium för att få i sig andra bra ämnen, är det så du menar?
Ja, man kan ju säga så här att jag menar, barn äter ju förhållandevis mycket i relation till sin kroppsvikt. Alltså det är därför man får i sig mer. Men just regelmässigt så är det ju tuffare krav på de här, såna här typer av produkter än andra livsmedel.
Vi äter avokado som aldrig förr och det har lett till att det är brist på det populära bäret i världen. Och det å sin sida påverkar förstås priserna. I juli år hade priset på avokado ökat med nära 40% jämfört med samma period förra året. Det visar en granskning som SCB, Statistiska centralbyrån, har gjort. Anledningen är att efterfrågan på avokados inte bara i Sverige utan också i andra delar av världen har ökat. Men också att väder, vind och torka i framförallt USA och Mexiko har påverkat skörden. Priserna på avokado väntas stiga ytterligare under hösten. Bilkörning och alkohol går inte ihop. Och för att vara på den säkra sidan att man inte har för mycket alkohol i blodet förlitar sig många bilförare på en alkomätare. Men nu visar ett laboratorietest som Motorförarnas helnykterhetsförbund har gjort att 8 av 13 testade alkomätare är värdelösa. En alkomätare kan kosta allt från några hundralappar upp till flera tusen kronor. Och testet visar att ju dyrare alkomätaren är, desto bättre mäter den alkoholhalten i blodet. Men att lita på en alkomätare är alltså vanskligt.
En halvfull tetra med mjölk som gick ut igår, häll ut. Ett par tråkiga brunprickiga bananer, usch. en påse bortglömda ledsna morötter och ett paket ägg med passerat bäst föredatum i soporna. Ja, vi slänger på tok för mycket mat. Mat som både går att äta som den är eller som går att riva, mosa, hacka ner i en blivande maträtt. Och politiker, experter och myndigheter är överens. Matsvinnet är ett stort resurs- och miljöproblem och det måste minska. Och så finns det de som tycker att det går på tok för långsamt och att det går att göra mycket mer än vad som görs idag. Mårten Torslund, blivande miljövetare och initiativtagare till sajten matsvinnet.se. Välkommen till Plånboken.
Tack.
Du tillhör de här som tycker att det går lite för långsamt.
Mm. Mm.
Men när började du få upp ögonen för det stora matsvinnet då?
Ja, för ett par år sedan så började jag med min liksom, informationskampanj, kan man väl kalla det för, som är digitalt baserad. Så det är, man når mig på matsvinnet.se och på lite andra ställen då. Där skriver jag om vad som görs mot matsvinnet.
Varför gör du det då?
Och då liksom lite internationell utblick, men med fokus på Sverige och konsumenter. För att det är en resursfråga som är intressant för mig ur ett samhällsperspektiv. Hur vi kan lyckas ha en så pass resursineffektiv hantering av en resurs just. Hushållning då och ekonomi hänger ju ihop.
Och jag tror du att det beror på det? Att vi beter oss så här?
Ja, jag kan hitta bakomvarande förklaringar och orsaker som har att göra med bland annat att vi har råd att slänga så här mycket mat. Men egentligen så har vi ju inte råd, för någonstans så hamnar den här kostnaden. Och oftast så hamnar den någonstans ekologiskt eller så, eller långt bort eller socialt. Men vi har råd att slänga mycket mat och därför så gör vi det.
Men alla har väl inte råd att slänga mat?
Nej, men så är det ju också. Så att de som har minst råd, de slänger nog minst mat procentuellt. Nu säger jag nog, men det finns mätningar som styrker det här. Tittar man på sina plockanalyser i hushållsavfall, jag bor i en väldigt rik kommun, och där slängs då ungefär 50-60% när man tittar på vikten av hushållssoporna, avfallet helt enkelt, är mat. Och sen inte alltid är matsvinn, men kanske en tredjedel eller hälften ungefär.
Så hur mycket är det här om man omsätter det till pengar?
Ja, om man omsätter det till pengar så är det väl liksom, man säger att ett fyrfamiljshushåll slänger mat för ungefär 6 000 kronor per år. Det finns olika mätningar på det här, det beror ju väldigt mycket på hur man handlar och sådär. Och det finns väldigt mycket man kan göra, man kan ju liksom planera på ett annat sätt.
Du ska få ge råd på slutet, men jag skulle vilja prata lite mer om det här orsakerna till, om en orsak då är att vi har råd att göra det, vad finns det fler orsaker till att vi slänger mat i onödan?
Jag tycker att vi har tappat kontakten mellan mat och producent då och människa, konsument, många gånger. Så det är mycket lättare att slänga någonting som är billigt, massproducerat, de kommer någon annanstans ifrån, än om du själv har odlat eller varit ute och pratat med den här bonden eller vad det nu handlar om då. Så du fått en liten annan relation till, mött den här producenten på något sätt eller har en historia kring den här maten att relatera till. Så det är också någon form av, mat är ju kultur och historia också. Så det är någon form av kontakt där som jag tycker har lite grann gått förlorad i den här livsmedelsproduktionscykeln som vi befinner oss i idag, som är väldigt storskalig.
Så har vi slutat använda våra sinnen också när det gäller mat i stor utsträckning, eller hur?
Ja, och det är lite konstigt, för de har vi haft i ett antal hundratusentals år, så har ju våra sinnen, kanske miljontals år egentligen, så har våra sinnen som levande varelser utvecklas för att vi ska överleva, ska vi kunna lukta och smaka och kanske spotta ut dem. Vi tyckte att det smakade lite härskt eller så. Så att den här datummärkningen som finns är jättebra på många sätt, för den tar hänsyn till livsmedelssäkerheten. Men den har gått, tycker jag, då alldeles för långt. Så att bäst föremärkningen behöver, anser jag, då reformeras. Och det har jag skrivit lite grann om och gjort lite kampanjer om tillsammans med lite andra aktörer. Så där. För vi litar inte på våra sinnen, men vi litar på ett datum. Så att, och det där är,
så du menar, ihop med det jag sa alldeles nyss. I praktiken så tittar vi på, precis som jag sa i inledningen här, att vi har nästan ett fullt mjölkpaket, men det står att bäst före datumet var igår, och då häller många ut det istället för att smaka på mjölken. För bäst före betyder ju inte att man avlider om man dricker lite av det, eller hur?
Nej, men precis. Det är ju en rekommendation från industrin, och det är egentligen det den indikerar eller säger är att maten håller samma kvalitet som när den lämnade produktionsbandet. Liksom.
Men däremot sista förbrukningsdag, där ska man vara lite mer noggrann, eller?
Ja, men precis. Och det är vissa produkter som man ska vara noggrann med och sista förbrukningsdatum ur ett livsmedels liksom, säkerhetsperspektiv. Och det är ganska många hundratusentals människor som blir matförgiftade, men det hänger ofta ihop med annan hantering i egen hantering hemma, liksom att man, eller att man har köpt saker som har varit smittat med någon smitta snarare än att det faktiskt är att den har gått ut på datumet, så att säga.
Vad skulle du vilja se istället för bäst för datummärkningen då?
Jag tror att det kommer EU-kommissionen tittar ju på det här, för det här är ett jätteproblem. På EU-nivå så slänger vi nästan 90 miljoner ton mat som skulle räcka till att ge alla fattiga i EU mat 9 gånger om eller sånt där. Vi har liksom en överproduktion på mat. Vad man skulle behöva göra är väl liksom att man skulle behöva titta på antal produkter som har bäst fördatum och kanske ta bort några. Och det tittar man på i EU-kommissionen. Det kommer komma någon form av förändring. Jag undrar om den kommer vara tillräckligt stark för att vi ska kunna halvera matsvinnet, matavfallet, matsvinnet då till 2030 som är ett EU-mål, som är ett FN-mål, som är ett svenskt mål i också då, miljömål och mål i samhällsutvecklingen. Och
det, du skulle vilja gå ännu längre, eller?
Nej, men det är inte väldigt klart vad det som kommer att inkluderas i de här nya produktkategorierna då, som kommer att ändras kanske. Man kanske då, vissa produkter i sig som innehåller vatten, salt, etika, saker, sånt som är liksom konserverat men som ibland också har datum kopplat till sig, kommer att tas bort då eller ändras så att det kommer att ha längre datum. Men jag tror att det måste vara en större fråga, måste hanteras liksom kring just hur bäst för datumet har förändrat vårt sätt att förhålla oss till maten. Och det här att ta tillbaka till titta, lukta, smaka. Det görs ju mycket sån här kampanjer kring det här i andra länder. Till exempel Norge finns det väldigt mycket intressanta samlingar från liksom regering ner till livsmedelskedjor och mejerier där man gör stora samlingar för att minska bäst före datummärkningsproblematiken. Och det skulle jag vilja se att vi ser en samling kring i Sverige också. Där tror jag vi har mycket att göra. Norge är ett bra exempel att titta på. Man kan...
Varför har vi det fortfarande kvar då, tror du, i Sverige? Bäst före datum? För vi har ju inte alltid haft det.
Nej, det är inte så. Många tror att vi alltid haft det för att, liksom, för att det har varit med oss länge. Men det har lärt oss saker om hur vi hanterar mat. Men det har också lite grann gjort oss lite dumma, tycker jag. Mm. Men vi har det för att vi har en stat som värnar om sina medborgare. Så Livsmedelsverket hanterar de här frågorna. Men de hanterar också matsvinnsfrågan. Och där tycker jag att man har lite att jobba på också. Då. Att man kan inte med ena handen säga så här gäller det med datummärkningen på ett antal miljoner produkter och sen så skriva att förresten så använd sunt förnuft på en hemsida och, så där, och i kampanjmaterial. Utan man måste göra större, starkare satsningar och som liksom lite mer tvingar eller förändrar det här regelverket, anser jag.
Vad ska den lilla människan göra då? Nu har du, jag skulle vilja ha några så här punkttips, mina bästa tips för att använda all mat istället för att slänga ätbara livsmedel.
Ja, men det viktigaste är väl att man tar hand om de livsmedlen som man har hemma. Man kan göra en inventering i sitt kylskåp och sin frys. Lista vad man har på ett sätt. Man kan skriva på produkterna när de är frysta, kylda själv. Man kan hålla livsmedelshygienen genom att inte doppa den skeden som man nyss smakade på en produkt med i samma tillbringare eller förpackning. Då. Man kan ju sänka temperaturen i sitt kylskåp. Men överhuvudtaget att man vet vad man äter, att man planerar lite grann kring sin kosthållning, till sin hushållning. Och det kan låta tråkigt, men det är många gånger de här enkla sakerna som att har jag för mycket mat? Lagar jag för mycket mat den här? Behöver jag handla mat? Vad har jag där hemma och vad kan jag göra med det? Och jag har lite sådana här faktatipssidor. Mm. Jag har också receptsidor som man kan titta på.
Säger Mårten Torslund från matsvinnet.se. Tack ska du ha.
Tack.
Och vi fortsätter på temat rädda världen genom smartare konsumtion. För vi slänger ju inte bara mat, vi slänger förpackningar också. I Sverige är vi duktiga på att återvinna det mesta, men i övriga Europa så ser det annorlunda ut. Och det är också där som rörelsen Zero Waste startade. Ambitionen med nollskräpslivsstilen är att helt sluta bidra till sopberget och att leva sitt liv helt utan förpackningar. Det är en del av det. Till exempel genom att handla i förpackningslösa butiker. I Sverige finns det än så länge en sån butik, men en till öppnar snart i Stockholm. Plånbokens reporter har besökt Sveriges hittills enda Zero Waste-butik som ligger i Malmö.
Vad är det du köper?
Agavesirap.
28-åriga Josefin Wendel är och handlar i butiken Gram i Malmö. Hon har tagit med egna glasburkar som hon vägt innan hon började servera sig.
Det är alltså den här glasburk nu som du...
Ja, precis. Just agavesirap fyller jag i en glasburk. Precis, de andra brukar fylla i en flaska. Men den här använder jag ganska mycket när jag typ bakar.
Gram ägs och drivs av engelskan Rowan Drury och sägs vara Sveriges första så kallade förpackningsfria butik, eller zero waste-affär.
Så vi har ungefär 180 produkter. Så vi har ris och bönor och linser och pasta. Och vi har lite sötsaker. Och sen har vi hushållprodukter som är flytten. Så bakningprodukter och sen vi har olika kryddor också.
Rowan Drury guidar i den 12 kvadratmeter stora butiken. Matvarorna står utställda i plast, metall och glasbehållare som kunder kan öppna över sina egna behållare. Begreppet zero waste är idag en livsstil eller filosofi som handlar om att dra ner på sitt skräp med målet att eliminera det helt. Och i takt med att filosofin spridits har den skapat en marknad. I Europa finns det affärer och i vissa fall kedjor av zero waste stores i länder som till exempel England, Tyskland, Italien, Frankrike och Danmark. Och snart får alltså Sverige sin andra förpackningsfria butik som ska öppna upp i södra Stockholm.
Det jag ser här är att det faktiskt finns påsar som man kan köpa grejer i också. Det, är inte det förpackning?
Ja, precis. Så om du kommer och du glömmer din förpackning och du vill spontant köpa något, vi har papperspåse. Så, men det är lite enklare och det tar ner förpackning. Och vi också säljer glasburk och flaskor så du kan fylla på med olja till exempel och sen komma tillbaka med samma flaska om och om igen.
Zero waste handlar för Rowan Drury inte om att ha noll förpackningar i butiken, utan om att försöka minska på varornas avfall under vägen från jord till bord. Så konceptet ställer en del krav på leverantörerna att minska avfallet och också på kunderna. Men Josefin Wendel tycker inte det är jobbigt att ta med egna behållare. Och hon har dessutom råd att handla på Gram.
Alltså jag tycker att man ska må dåligt till exempel om det är billigare att köpa dem i ett nät och man känner att det är en prioritering för en. Men någonstans ska jag känna att det är ju absolut ett dubbelt ansvar. Alltså dels att man säljer saker som är så överförpackade och dels att man väljer att handla dem. Och väldigt ofta till exempel kan jag tänka att om man inte har möjlighet eller känner att man vill handla förpackningsfritt kanske man ändå kan välja alternativet med det mest miljövänliga istället för att köpa det i världens plastförpackning. Men jag tror absolut att man behöver öka medvetenheten. Också tänka att man själv faktiskt har ett ansvar, att konsumentmakten är väldigt stor.
Josefin Wendel tror att denna medvetenhet kommer öka och att konceptet med zero waste-butiker kommer fortsätta spridas i Sverige. Men en som är lite mer skeptisk är Annika Olsson, som är professor i förpackningslogistik på Lunds universitet.
Egentligen är det väldigt litet idag om man tittar på hela marknaden. Det beror lite på om man räknar, för våra vanliga livsmedelsbutiker idag har ju rätt så mycket i lösvikt. Men om man tittar på bara sådana enskilda butiker så är de ju ganska små i volymen och kan egentligen inte klara sig, tror jag, mer än i stora städer. Det jag har sett och förstått också på de butikerna som finns är att de har ett mer begränsat sortiment än den stora dagligvaruhandeln.
Annika Olsson tycker inte heller det är särskilt lämpligt ur miljösynpunkt att sälja alla typer av produkter i lösvikt. Vissa produkter behöver förpackas för att till exempel öka hållbarheten och därmed dra ner på matsvinnet, som enligt Annika Olsson är en större miljöbov än förpackningarna.
De produkter som kräver mest av sin förpackning är färska, kylda produkter. Och där gör engångsförpackningen verkligen sin uppgift. Om du tänker dig att du köper yoghurt eller flytande, lite trögflytande produkter i en glasflaska eller i en plastflaska, så får du en problematik med att tömma den. Och egentligen är de dyrare för miljön att tillverka än själva förpackningen. Och därför jobbar ju förpackningsindustrin med att ta fram förpackningar som, där vi kan tömma ut allt. För det viktiga är att vi konsumerar all mat som produceras.
Däremot menar Annika Olsson att det förpackningsfria konceptet passar bra för torra produkter med lång hållbarhet. Som till exempel nötter, gryn eller flingor. Och hon menar att mycket tyder på att lösviktsförsäljningen av den typen av produkter kommer att öka i de stora mataffärerna de närmaste åren.
För det är ju ett problem med engångsförpackningar, att vi får köpa den storleken som finns i butiken. Vi har mycket singelhushåll och vem är det som har bestämt att en liter mjölk är det bästa liksom? Så fördelen är ju att du kan dosera exakt så mycket som du vill ha som konsument. Det är en fördel. Men samtidigt, jag tycker i Sverige att det har försvunnit rätt mycket av det här taget tre betala för två. Det finns fortfarande till exempel i England, man får sådana erbjudande. Det finns diskussioner i Sverige nu med att större förpackningar får inte ha lägre kilopris än en liten förpackning till exempel, för att man ska köpa rätt mängd och inte kasta.
Så istället för en utveckling mot en förpackningsfri detaljhandel, säger Annika Olsson hellre att livsmedels- och förpackningsindustrin satsade på att ta fram bättre och mer miljövänliga förpackningar.
Och det gör de redan idag. Alltså tunnare material, förnyelsebara råvaror och bioplaster och så. För det är viktigare att vi skyddar vårt livsmedel och inte kastar det än att ta bort förpackningar. Och speciellt om man ökar matsvinnet genom att ta bort förpackningar, då är det en riktigt dålig idé.
En som vet mycket om just det arbetet är Cecilia Lembeck, som är projektledare för organisationen Kravs förpackningsprojekt, som sjösattes 2015.
Och då målet som vi har, det är ju att kravmärkta förpackningar ska inte innehålla då oönskade ämnen. De ska förpackas då i bästa möjliga material och då dessutom att de ska vara resurs- och klimateffektiva som möjligt. Och då senaste halvåret har vi framförallt fokuserat på de ämnen i förpackningar som vi vill se en utfasning på.
Vad är det för ämnen?
Det är bland annat bisphenol A som jag fokuserat på och även SIN-ämnen som det kallas. Och det står för Substitute It Now. Så det är ämnen som vi inte vill se då i förpackningar.
Vad är det som är speciellt dåligt med de ämnena?
Det är en ganska lång lista, så det är helt beroende på. Det är just från miljö- och hälsoperspektiv man inte vill se dem då.
Tillbaka till Malmö och butiken Gram, där ägaren Rowan Drury inte behöver oroa sig för bisphenol A eller SIN-ämnen. Hon säljer ändå bara glasburkar, tygpåsar och småpåsar av återvunnet papper. Och att förpackningsfria butiker kan orsaka mer matsvinn känner hon inte igen. Så funkar det i alla fall inte hos henne.
Jag jobbar med cateringföretag här i Malmö som de bara tar rescued food liksom. Så jag har alltid provat att hitta någon som vill ha den och ja, använder den.
Josefin Wendel vill inte heller slänga någon mat. Nu använder hon till exempel en burk istället för en flaska just för att kunna tömma ut det sista av agavesirapen som fortfarande droppar ner i hennes burk.
Så här brukar det gå och sen så brukar jag ge upp med agavesirapen. Fattar ni så himla tankflytande.
Och reporter här, det var Emiliano Strauss. Då har det blivit dags att säga välkommen till Anna-Karin Baltzari Danfors, som är chef för Konsumenternas försäkringsbyrå och plånbokens expert på försäkringar.
Hejsan.
Hej. För lyssnarfrågorna den här veckan handlar alltså om allsköns elände man kan råka ut för och en del av det som man faktiskt kan försäkra sig mot ifall olyckan skulle vara framme. Och jag tänker på de arma människor i staden LaGrange i Houston i USA som nu tvingas lämna sina hem på grund av den här stormen Harvey och regnet som har fått Coloradofloden att svämma över. Jag hörde en kvinna berätta Ekot i morse att hon inte tror att hon kan köpa ett nytt hem, för att när hon har betalat av lånen som hon har gjort på sitt hem så slutade hon också betala sin hemförsäkring. Så hon står, liksom många andra i Houston, utan försäkring. Skulle något liknande kunna inträffa i Sverige om vi i framtiden utsätts för en väderkatastrof? Att människor står oförsäkrade och inte kan ha någonting att återvända till?
Som det ser ut idag i Sverige så omfattas de allra flesta, kring 97% av en hemförsäkring. Och det är väldigt viktigt att ha en hemförsäkring, vill jag bara poängtera. Och sen så har vi inte några signaler från varken branschen eller myndigheterna eller Sveriges konsumenter att de inte har en villaförsäkring, för det måste man ju också ha. Däremot så kan vi med viss oro se på framtiden att det kan bli svårare att försäkra hus som är placerade vid vattendrag där det finns stora risker för översvämningar. Så det är en fråga som det pågår en dialog både i branschen och från vår sida.
Det är bra, ni har ögonen på det.
Ja.
Då tar vi våra lyssnarfrågor som har kommit in den här veckan. Och den första handlar om en vattenskada, inte så allvarligt som i Houston. Men det här drabbade Mats som skrivit i plånboken eftersom han anser att den här skadan förvärrats på grund av försäkringsbolaget Länsförsäkringars långsamma handläggning. Han skriver att de märkte att det rann vatten på husgrunden i påskas och då anmälde de det här med en gång till försäkringsbolaget som då rekommenderade dem att avvakta. Nästa dag så kontaktade Mats rörmokare som kom och såg att det måste handla om en läcka. Länsförsäkringars skadereglerare ansåg att läckaget kom från ett vattenutkast, alltså en kran på utsidan av huset. Den togs ner efter några dagar och ingen fukt kunde hittas i något utrymme i huset. Men drygt 3 veckor senare så forsade vatten på husgrunden igen och nu hittade rörmokaren en sprutande vattenläcka från ett rör under ett köksskåp. Den här läckan lagades och nu har det vid nya fuktighetsmätningar påvisats fukt under golvbeläggningen i ett flertal rum. Och nu anser Mats att skadan då som sagt avsvärt har förvärrats genom att Länsförsäkringar hade en bristande undersökning enligt Mats för att försöka hitta den här vattenläckan och sen att det gick långsamt innan de agerade. Och frågan är om försäkringsbolaget är skyldigt att stå för de merkostnader som uppstår när Mats och hans familj inte kan bo i huset nu under reparation och avfuktning.
Ja, då utgår jag här ifrån att Länsförsäkringar har gjort en felbedömning av skadeorsaken.
Enligt Mats i alla fall.
Ja. Mm. Och då kan jag säga i första hand så ingår det i villkoren här att Mats ska få ersättning för merkostnader om huset då blir obeboeligt. Så han kan i första hand se till att det verkligen betalas ut ersättning enligt villkoren. Och i andra hand, om det nu på något sätt inte skulle han inte skulle få ersättning eller inte tillräckligt, så kan han hävda att Länsförsäkringar har varit vårdslösa och ska betala skadestånd. Och då får Länsförsäkringar ta ställning till det kravet.
Mm. Så han får helt enkelt gå tillbaka till Länsförsäkringar och överklaga deras beslut, ja, om han tycker att det är fel.
Ja, han får begära ersättning enligt villkoret eller på skadeståndsrättlig grund.
Okej, då ska vi ta en ny fråga. Det handlar om Karin Wallin som tappade sin hemnyckel på bussen i våras. Så du är med oss nu, Karin. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, det här slutade med att du var tvungen att anlita en låsmed för att borra upp låset i dörren och byta ut låset helt. Det kostade 5 000 kronor. Men hur gick det när du ville ha pengar från försäkringsbolaget Trygg-Hansa?
Ja, precis. Jo, de sa då till mig att jag inte fick någon ersättning för det eftersom det bara var en nyckel som var försvunnen, men att jag hade fått ersättning om det hade funnits någonting liksom i anslutning till nyckeln, typ en nyckelring med en adress eller någonting sånt som hade visat vart nyckeln gick. Då hade det förelegat en inbrottsrisk, men nu fanns det ingen inbrottsrisk. Så den här skadan som jag drabbades av då, att jag var tvungen att byta ut låset, det ersatte de inte. Det blev jag lite förvånad över.
Och du tyckte det var lite konstigt?
Ja, jag hade förväntat mig att den typen av skada som måste vara ganska vanlig skulle ingå i den här drullförsäkringen som jag har på min hemförsäkring. Mm.
Anna-Karin, är det här en vanlig bedömning, ett vanligt beslut, det som Karin har råkat ut för?
Ja, jag förstår ju Karins förvåning, för det känns ju som att man ska ju inte skriva sitt namn, för då är det ju större inbrottsrisk.
Och att, precis.
Men om man har det kan det bli en nedsättning. Man kan få ersättning men mindre ersättning.
Okay.
Men nu går vi inte riktigt in på det, utan nu håller vi oss till din fråga. Och då är det så att de flesta bolag har den här begränsningen. Så det krävs då att det ska vara sannolikt att gärningsmannen ska kunna spåra adressen eller var nyckeln passar. Och om man säger förr i världen eller för 10-15 år sedan, då ersattes inte låsbyte alls, och det här är ändå en förbättring. Men man kan också se det som att om du hade tappat hela handväskan, så kanske det hade funnits någonting där som hade kunnat leda till att gärningsmannen hade kunnat spåra.
Ja, precis. Jo, men det sa de ju också.
Ja, och då hade du fått ersätt. Men jag förstår verkligen konsumenters förvåning. Men det här är ju en, vad ska vi säga, grunden är det en... att man funderar vilka skador är rimliga som ska ersättas. Så man tänker väl på kostnaderna i stort för hemförsäkringen. Så det är väl...
Vi kommer nog inte längre där, Karin.
Nej.
Men ja, då fick du reda på att det var, du har inte valt fel försäkringsbolag i alla fall.
Nej,
alla gör likadant.
Bra att veta.
Ja, bra.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Hej.
Vi har ringt upp en lyssnare till på telefon. Johan Wallinder, välkommen.
Tack så mycket.
Och du köpte en segelbåt på annan ort än där du bor och beställde därför landtransport av den här båten. Men när båten kommer fram så ser du att den har blivit skadad under transporten, och så anmäler du det till transportbolaget. Och vad hände då?
Ja, de hänvisade då till sina transportförsäkringar som de har. Eftersom lasten och min segelbåt var försäkrad enligt om dem. Men de ville att det skulle göras upp mellan mitt försäkringsbolag och deras försäkringsbolag då. Och jag kontaktade med mitt försäkringsbolag som var Trygg-Hansa. Och de tar upp min anmälan och säger att det här ska de då reda upp med det transportbolaget, försäkringsbolag då.
Ja.
Men ja, skadan och så tar de på sig och säger att men det ska vi fixa dem. Men de kommer tillbaka och säger att ber mig att betala självrisken för det här då. Och då som motivation så säger de att det här transportbolagets försäkringar har så hög självrisk.
Mm. Så de vill att du skulle betala den här självrisken på 2000 själv?
Precis.
Då ska vi höra vad Anna-Karin säger om det.
Ja, om man säger det är så att alla försäkringar har ju en självrisk. Och inom motorförsäkringsområdet, alltså bilar, där finns en överenskommelse mellan bolagen. Så där fixar de så att du slipper betala din självrisk om inte du är vållande.
Mm.
Och där kräver man då motparten på självrisken.
Men vad är det som har hänt här då, tror du?
Ja, men här är det så att här finns inte en sån överenskommelse. Så här gör Trygg-Hansa rätt. Du ska betala din självrisk, men du kan kräva det av transportbolaget. För de är i princip strikt ansvariga. Så vänd dig till transportbolaget och kräv dem.
Alltså, lite, transportbolaget ville ju egentligen inte ha någon kontakt med mig, utan de hänvisade alla mina frågor och hela mitt ärende till försäkringsbolaget då.
Ja, men du kan ändå vända dig till dem och kräva dem på din självrisk.
Okej.
Okay. Hälsa från Anna-Karin Balsar i Danfors.
De får ringa mig.
Konsumenternas försäkringsbyrå.
Ja, men det ska jag göra.
Och, och hör av dig om det inte går.
Ja, ska jag göra.
Lycka till, Johan.
Ja, tack så mycket.
Hej, hej.
Hej.
Vi har en fråga till här som vi måste hinna med från anonym frågeställare. Det gäller, jag och mina tre syskon har alla diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alltså diagnoser som vi fick innan vi fyllde 18. ADD har någon, atypisk autism har en annan. Har hört att man kan få ersättning från sitt försäkringsbolag för dessa diagnoser. Men det är dålig information. Vad gäller? Vad har vi rätt till?
Ja, ni har antingen har ni rätt till ett engångsbelopp, eller så har ni rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Det beror på vilket försäkringsbolag, var ni har er försäkring.
Och det är en barnförsäkring vi talar om
här. Ja, det är en barnförsäkring. Och här kan ni faktiskt gå in och titta på Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida där vi har jämförelser av barnförsäkring. Och då kan ni se vad som gäller för just er barnförsäkring.
Men är det viktigt då att man har fått sin diagnos innan man har fyllt 18, eller?
Ja, så man måste ju ha fått den under försäkringstiden.
Så, men det kan vara ända upp till 25?
Till 25 år, ja.
Ja. Där gick du i mål, Anna-Karin Baltzari-Danfors, med den äran, plånbokens försäkringsexpert. Nu, tack för idag.
Tack så mycket.
Nu är det dags för er lyssnare att skicka in era frågor om pensioner. För nästa onsdag sitter Mikael Nyman här.
Det är nästan helt omöjligt för någon att ha koll på alla de olika saker som finns när det gäller pension. Allt som man måste hålla reda på.
Vad vill du veta om din pension? Hör av dig med din fråga antingen via mail på planboken@sverigesradio.se eller skicka ett brev till Plånboken i P1, box 9008, 10271 Stockholm. Så kanske Mikael kan hjälpa just dig.
Och lära sig att tänka. Hur pension egentligen är lite uppskjuten konsumtion. Det jag sparar idag ska jag använda en annan dag. Och om man lär sig det tänket, då behöver inte pension bli så svårt.
Det var vad vi hade att bjuda på idag. Producent för Plånboken var Linda Akten, reporter Anna Berg och Emiliano Strauss. Tekniken, den sköttes ut av Daniel Högberg och jag heter som vanligt Pia Fridén. Vi tackar för att ni lyssnat. Gör det gärna igen nästa vecka. Vill ni höra det här programmet igen eller någonting annat som vi har sänt tidigare så går det bra på webben eller i appen SR Play. Hej då!
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.